Jag har glädjen att hälsa Ulf Ekman välkommen till Vatikanradion.
Tack så mycket.
Hur kommer det sig att du är i Rom i dessa dagar?
Ja, det har flera skäl. Dels naturligtvis helgonförklaringen som kommer nu strax. Men Birgitta och jag har varit på en konferens som vi har varit med om under några år faktiskt. Vi har varit i kontakt i 10 år och det är en konferens om enhet. Den heter Gathering in the Holy Spirit och är en samling av katoliker och protestanter som både sitter och samtalar om enhet och som också besöker enhetsrådet. Och vi har varit med några år på den protestantiska sidan och nu var det första gången som vi var med från den katolska sidan.
Hur blev ni mottagna som katoliker?
Ja, nej, men det gick jättebra. Vi var väl lite pirriga kanske över hur en del skulle reagera. Det här är en konferens som har återkommit vartannat år och jag har varit engagerad i den som sagt och nu är jag då i en annan, helt annan position.
Så du känner personerna?
Jag känner dem, vi känner dem allihopa, både Birgitta och jag. Vi känner dem allihopa. Och jag måste säga, förra gången kunde jag inte vara med av olika skäl. Så det är alltså 4 år sedan sist som vi aktivt har varit med. Och det var väldigt glädje och det var ett igenkännande och mycket kärlek och mycket samtal, massor med samtal. Det här går ut på inte bara att lyssna på föredrag och ge respons och så vidare utan också sitta samtal i små grupper och sitta och äta ihop och så vidare. Så det är en väldigt fin gemenskap. Det var underbart att få förklara och berätta och många var väldigt nyfikna och många var väldigt glada.
Vad frågar en protestant som...
Frågan är ju varför. Varför är detta nödvändigt att göra detta? Vi har ju en så fin enhet ändå och så vidare. Så lite så. Så att,
och finns det en oro från deras sida?
Det är nog en skala skulle jag tänka mig. En del är inte alls oroliga. De är väldigt trygga i det här. Medan andra är definitivt mycket bekymrade över vart det här kommer att leda när protestanter och katoliker träffas och diskuterar de här frågorna och ber tillsammans.
Enhet har ju alltid varit ett viktigt ord för dig.
Ja, och jag upptäckte det mer och mer under de 30 år som jag var pastor på Livets Ord. Så kan man säga 15 av de åren ägnade jag faktiskt ganska mycket åt just den här frågan på olika sätt. Johannes 11 och 52, där finns någonting som placerar enheten väldigt, väldigt centralt när evangelisten Johannes förklarar vad översteprästen det året, Kaifas, säger. Det är bättre att en man dör än att hela folket dör. Och detta sa han, säger evangelisten Johannes. Och då pekar på Jesus. Detta sa han därför att han var smord året, men därför att det handlar om att Jesus skulle dö. Inte bara för folket utan för alla Guds kringspridda barn. Men det står så här, han skulle dö för att samla och förena alla Guds kringspridda barn. Och det här uttrycket, eller själva vad den här bibeltexten säger, att försoningen innehåller i sig själv, om det ska vara en autentisk försoning, den Jesus utför på korset, som den naturligtvis är, så innehåller den föreningen, församlandet av de kringspridda och förenandet av dem. Och den svenska översättningen är väldigt bra därför att den säger både och. Den säger både församla och förena. Man kan ju samla människor på centralstation. Alla står där, de väntar på olika tåg och de är under samma tak. Men de är inte förenade bara för att man står under samma tak. Och denna föreningsprocess ligger, det är djupt judiskt. Det finns ett folk, det judiska folket, 12 stammar. Det är ständig fara att bli utplånade på grund av olydnad och så vidare. Och därför sammanhållandet var väldigt viktigt. Och det är ju detta som ligger bakom det översteprästen här och det judiska folkets överlevnad som gör att han reagerar som han gör och säger det han säger. Så att detta ligger i bakgrunden. Det låg väldigt djupt naturligtvis i Jesus som människa. Och det går in i kyrkan som en grundsten, som någonting väldigt väsentligt, essentiellt, att kyrkan är ett. Det är ett Guds folk. Och kring spridandet av Guds barn, förskingrandet ska vi säga, diaspora då. Förskingrandet av Guds barn är det farligaste som kan ske. Då assimileras vi, då försvinner vi som ett Guds folk. Och Jesus kom för att församla de förskingrade och förena dem. Det är ett otroligt verk, och det är alltså, det här är ju, och det är tillsammans med naturligtvis Jesu överprästerliga förbön i Johannes 17, där han talar så tydligt och ber ut denna bön att hans lärjungar, vi, kyrkan, ska vara ett så som han och fadern är ett. Där har du den, ska vi säga, den djupa dimensionen i det hela. Och i Johannes 11:52 har du själva utförandet av det. Att på grund av försoningen så är enhetsverket det, Jesus är djupt engagerad i att Guds barn inte ska förspillas, försvinna, förskingras, leva i denna splittring som vi ju lever i idag, om man ska vara ärlig.
Vilka är mänsklighetens hinder?
Jag tror att vi är väldigt stolta. Jag tror att det är det stora hindret. Vi är envetna i vår stolthet också, och vi framhärdar. Och vi missbedömer och vi missbrukar de gåvor Gud har gett oss. Det är vi otacksamma mot den nåd vi har fått. Och det är sånt som jag tror varje kristen och varje kristen grupp och varje samfund eller kyrka måste arbeta med. Det är naturligt också i tider av, jag menar, vad hände efter syndafallet? Vi börjar bråka med varandra och vi börjar skylla på varandra. Och vi splittrades i olika folkgrupper och vi strider mot varandra. Och det ligger i det mänskliga psyket på något sätt, i det fallna psyket, att på grund av fruktan att försöka hålla oss i vår egen lilla grupp. Vi vill skapa en psykologisk, ska vi säga, självbekräftelse i den egna gruppen. Och detta finns något naturligt i det också. Men vi är på ett visst sätt som människor. Men när detta då går för långt, vilket det ju gör hela tiden, då strider vi mot varandra. Och vi ser på varandras svagheter och vi avskiljer oss från varandra. Vi löser problem genom att skilja oss från varandra. Vi har alla gjort detta på olika sätt. Jag har varit djupt engagerad i det. Vi har alla varit engagerade i detta på olika sätt. Och det är en nåd från Gud att upptäcka det och att vända om, vilket något man måste göra kontinuerligt. Och att söka den enhet som Gud vill ge oss i Jesus Kristus.
Vilket svar på ditt enhetssökande gav den katolska kyrkan dig?
Ja, det var, måste jag säga, en otrolig... Det håller ju inte alla mina protestantiska vänner med mig. Men för oss, och jag menar att det är så, så var det ju en otrolig upptäckt. Och det var en upplevelse att komma hem. Att också att komma ut i någonting brett katolskt. Det vill säga den katolicitet som finns i kyrkans väsen. Att uppleva den, erfara den. Och att börja leva i den är oerhört tillfredsställande. Och därför så jag menar att det går inte att tänka och tala om enhet utan att göra det i relation till katolska kyrkan. Katolska kyrkan har burit trosarvet genom generationerna. Katolska kyrkan har också präglat den europeiska kulturen så oerhört mycket och så djupt. Och har en bärighet i sig och en styrka i sig som går från generation till generation. Och för mig personligen och för många andra också, så är det som att upptäcka att man har en liten verktygslåda och så upptäcker man ett helt garage. Alltså det är liksom, här finns ju, och det var en sån upptäckt. Här finns verkligen de medel, nådemedlen, här finns den närvaro, här finns den kraft och här finns de redskap som behövs. Och jag tror att om man kan få bort vanföreställningarna eller rädslan, triumfalismen från båda håll, så kan man istället, och kyrkan som ju inte minst, tycker jag, Johannes Paulus den andra, påven Johannes Paulus, numera en hel Johannes Paulus, som framställer sig själv så väldigt tydligt, och det gör ju nuvarande påven också, som tjänarnas tjänare, eller hur kan vi som kyrka hjälpa till för att fullkomna denna enhet, eller göra den tydlig och göra den reell och verklig. Med den inställningen och med den, ska vi säga, andliga verktygslåda som finns i katolska kyrkan, så är katolska kyrkan en tjänare och ett redskap till alla kristna. Och då menar jag, i den andan och i den upptäckten, där finns möjligheten till en mycket djupare enhet.